I Nehemja bok då. Jag ska ge en liten bakgrund av det hela. Nehemja, det var alltså en person som fick ett uppdrag ifrån Gud. En nöd ifrån Gud. Man kan finna likheter i hans livssituation som vi ser i vårt land idag. Man vet att Jerusalem vid den här tiden låg nerrivet. Det var mycket krig och de hade rivit ner alla murar och det var en väldig oordning. Trots att det var Guds stad så var det öppet för massa vargar. Det hade kommit in fel krafter och det gick inte att upprätthålla Jerusalem som Gud hade tänkt. Då fick Nehemja ett uppdrag och han pratade också med kungen på den tiden som gick ut på att han skulle bygga upp Jerusalems murar på nytt. Det här var ju ingen lätt uppdrag, för han kom man då som ganska okänd. Han hade bara ett sånt rekommendationsbrev från kungen. Det är väl inte bara kanske, men skulle få folket med sig och ledarna med sig. Det gick ganska bra, alltså de svagaste, de fattigaste. De kände för att vi måste få bygga upp våra murar. Men de högsta i landet var inte så det lika entusiastisk. Kanske för att det var Nehemja. En okänd person som bara dök upp. Och då kan man ju tänka sig, hur tänkte de? Ja, de kanske tänkte så här att, men vi då? Vi har ju bott på den här orten i alla våra tider. Är det inte vi som skulle göra det? Nej, det var Nehemja som hade fått uppdraget. Han hade både Gud med sig och den politiska makten. Så det är svårt att säga nej då. Så han fick ju sätta igång med arbetet. Men det var inget lätt arbete. Han hade alltså interna strider att ta i tur med. Samtidigt som de ville ju inte att Jerusalem skulle byggas upp. Så det var liksom en både politisk och andlig svårt kan man säga. Och jag tänkte inte läsa hela Nehemja bok. Bara några inslag så här. Om vi börjar på Nehemja 2:17. Ifrån 16 versen. Föreståndarna visste inte vart jag hade gått och vad jag gjorde. För jag hade hittills inte nämnt något för judarna, prästerna, de förnäma männen, föreståndarna eller de övriga som skulle utföra arbetet. Alltså märk väl här. Nehemja hade ett uppdrag från Gud. Men han hade inte nämnt för någon. Alltså han höll inte på med sån här lobbyism och skaffa anhängare hit och dit. Han litade på Herren att han skulle se till det hela. Han var inte beroende av människor. Han litade på Herren. Men nu sa han till dem, från 17 versen. Ni ser den nöd vi är i. Jerusalem ligger öde och portarna är nedbrända. Kom och låt oss bygga upp Jerusalems mur så att vi inte längre behöver utstå förakt. Jag talade om för dem hur min Guds goda hand hade varit över mig och vad kungen hade lovat mig. Då sa de, låt oss stå upp och bygga. Och de fattade mod till det goda verket. Sen, ja, här kommer Sanballat i 19 versen då. Han var mot det här. Det var folk som var intresserade av att stadens murar skulle ligga nedrivna. Och man kan fundera på vad har man för intresse av det? Om ni tänker ett krig. En stad, då på den tiden, då hade de inte atombomber och raketer. Men fanns det en mur, då var ju folket skyddat tillbaka. De svagaste, de äldsta, de som var friska och fräscha, de stred och kanske offrade sina liv för folkets bästa. Och bakom muren, det var ju där man hade det skyddet. Om någon var sjuk tog man hand om dem och hjälpte dem. Och det fungerade. Ett folk som Israel har ju fiender. Så därför behövde de ha en mur att skydda sig bakom. Så vad är det, finns det för intressen att ha den nere? Ja, som det ser ut idag i vårt land, då kan man säga så här att murarna är ganska bortplockad. Alltså det är väldigt svårt att säga, vart går gränsen mellan kyrkan och församlingen? Jag menar, Jesus pratade om Guds rike och vi tillhör landet Sverige. Så någon skillnad bör det finnas mellan det här. Vad är då Guds rike till in i Sverige till exempel? Ja, det är något annat. Det är ett helt annat domsväsende. Det är ett helt annat ekonomiskt tänkande. Det är en helt annan drivkraft i Guds rike än vad det är ute i världen. Så det är något helt annat. De här murarna, de har under några generationers tid, kanske 20-25 års tid, sakta har man plockat bort sten för sten i vårt land. Så egentligen ligger vi ganska försvarslös. Och därför märker vi ibland att vargen, eller den onde, faktiskt kan gå in och ta sina offer ibland. Nästan som man själv vill behaga. Men här var alltså Nehemjas uppdrag att murarna skulle byggas upp på nytt. Och det var ett stort arbete. Det var inte bara murarna, det var portarna, det var allting. Och det var ganska mycket. Så här gällde det, hela folket måste bidra, annars skulle det inte gå. Varenda en skulle bidra, annars skulle det inte gå. Men alla bidrog ju inte på samma sätt. De allra flesta, de fattigaste, de enklaste, de skötte ju grovarbetet. Sen var det väl andra som sa sig finansierande. Men det var det jag tänkte jag skulle komma fram till. Att ibland kan det vara väldigt orättfärdigt. Det var väldigt mycket svårigheter. De hade motstånd inifrån. Det var föraktfullt. Det var fel ledare när hemma. Vi har inte läst det, men man kan läsa igenom boken så ser man att det är anslag mot han. Bland hans egna till och med. Bara för att han var utvald av Gud. Inga annat skäl. Och det var ju Guds folk som gjorde så. Och det läser likadant ut idag i vårt land. Det liksom, om det inte är så att folkets makt får vara med. Utan Guds makt enbart. Om Gud säger, den här personen tänker jag använda. Ja, då kan ju vi sätta igång och rösta fram en annan. Och så blir det en splittring istället. Och då är det svårt. Vi ska ju respektera demokratin också. Men tänk om Gud har tänkt någonting annat. Tänk om folket och ledarna i den här tiden hade fått som de hade velat. Då hade det inte blivit någon ingång för Nehemja i det arbetet. Och det skulle förmodligen inte hade blivit gjort. För det var lång tid som murarna hade legat nerrivna. Gud behövde skicka någon utomstående för att det skulle bli gjort någon gång. Nåväl. Det här är en ledare som inte tänker så väldigt mycket med huvud, skulle jag vilja säga. Han var nog skicklig. Han tänkte över väldigt mycket. Och han lyckades ena de enklaste prästerna och det politiska ledarskapet kring samma projekt. Och det är inte mänskligt. Men nu hade han Gud med sig. Därför är det möjligt. Skulle vi försöka något likadant utan att ha Gud med oss, då kommer det bara att bli någon splittring av det. Vi kan gå till 4 kapitlet och den 14 versen. Här är en liten antydan om den attityd som man hade i Hemja. För här hade Sambalat och Tobia och araberna, ammoniterna och Astot, ja vad de nu kallas. De höll ju på och motarbetade på olika sätt att murarna skulle återuppbyggas. Det är märkligt att det finns folk som inte tillåter andra att få ha lugn och trygghet. Man ska riva ner murarna åt varandra. Men ibland är det så jobbigt för folk som man måste få ha sina murar runt omkring sig. För det handlar uppe som ska åstadkomma någonting. Sedan jag hade besett allt steg jag upp och sade till dem förnämsta, till föreståndarna och till det övriga folket. Var inte rädda för dem. Tänk på Herren, den stora och fräktansvärda, och strid för era bröder och söner och döttrar, era hustrur och ena hem. Det här var viktigt för han. Han gick till vilka då? De förnämsta, till föreståndarna och till övriga folket. Och manade dem, strid för era familjer. Ta kampen, ta matchen. Och var inte rädd för de krafter som vill förstöra. Det finns krafter som vill förstöra familjer. Och finns ingen mur runt. Men det ska inte förstöras. För om Gud har välsignat så är det välsignat. Om vi tar upp striden så vet vi att vi gör någonting som Gud är med på. Och därför behöver vi inte frukta fienden. Aldrig. Men vi kanske ska ta striden. Sen går jag tillbaka. En annan god egenskap som man hade i Nehemja i femte kapitlet. För det säger så här. Det här var ett stort projekt. Många måste arbeta jättehårt för att det ska bli gjort. De föraktades och hånades för arbetet av många av sina egna. Och det var fiender utanför lägret som låg och sköt pilar på dem. Så vissa dog ju för det här gemensamma projektet. Alla deltog inte i det svåraste arbetet. Det fanns några som satt längst in. Mer besuttna personer skulle jag vilja påstå. Men Nehemja, han var en god ledare. Han lyssnade inte på hörsägen så att säga. Han gick till plats. Om det var något misshag någonstans, då gick han och hörde själv. Vad är problemet? Han skickade ingen, han gick dit själv. Också det är liksom en motsats till säga, stora multinationella bolag och så idag. Eller vill säga när Sverige ska göras kontantlöst. De som bestämmer det får aldrig möta folkets vrede över det. För det är många som är vred på det. Utan det blir de stackarna som sitter i kassorna som får ta emot allting då. Men så gjorde inte han, Nehemja. Han gick och tog reda på vad det var. Om man skulle få mothugg själv, bli illa omtyckt, så gjorde han det ändå. Det är en god ledare. Vi tittar på femte kapitlet, första versen. Men männen och deras hustrur började klaga högt över sina judiska bröder. Några sade, med våra söner och döttrar är vi många. Vi måste få säd så att vi har något att äta och kan överleva. Andra sa, våra åkrar, vingårdar och hus måste vi pantsätta för att få säd att stilla vår hunger med. Andra åter sade, vi har varit tvungna att låna pengar på våra åkrar och vingårdar för att betala skatten åt kungen. Vi har samma kött och blod som våra bröder och våra barn är som deras barn. Men ändå måste vi låta våra söner och döttrar bli slavar. Ja, några av våra döttrar har redan blivit slavar och vi står maktlösa. Och våra åkrar och vingårdar är i andras händer. Jag blev mycket upprörd när jag hörde vad de sa och hur de klagade. Han gick och tog reda på varför går inte jobbet så bra. Då fick han reda på de här svagaste, de fattigaste, de utnyttjades. De brann av iver för att få bygga upp murarna, för det var en god sak för alla. De offrade jättemycket. En del fick sälja sina döttrar som slavar för att de måste köpa mat medan de jobbar. Vissa måste pantsätta sina egendomar till någon som lånar ut för att de skulle kunna delta i det här arbetet. Det var alltså bland deras egna som drog nytta av situationen. Någon köpte en slav. Någon lånade ut mycket pengar mot ränta. Tjänade bra på det. För att de här skulle kunna jobba med det gemensamma arbetet som alla skulle ha nytta av. Och det, då blir man trött. Folket blev trött och less. Vi gör ett gott jobb. Det gagnar alla. Men vissa ska hålla på och sko sig på det här. Det är inte rätt. Så kände folket. Och när han fick reda på det i Hemja, då blev han mycket upprörd. Från sjunde versen i Hemja 5. Jag överlade med mig själv och förebrådde de förnäma männen och föreståndarna. Och sa till dem, det är ocker som ni bedriver mot era bröder. Därefter kallade jag samman en stor folkförsamling mot dem. Jag sa till dem, vi har efter förmåga friköpt våra judiska bröder som var sålda åt hedna folken. Ska ni nu sälja era egna bröder? Eller ska de sälja sig åt oss? De teg och kunde inte svara ett ord. Jag sa, det ni gör är inte rätt. Borde ni inte vandra i fruktan för vår Gud så att våra fiender, hedna folken, inte får orsak att håna oss. Också jag och mina bröder och mina tjänare har lånat om pengar och säd. Låt oss nu avstå från vår fordran. Snacka om ett rationellt sätt att hantera problemet på. Han går till det här folket som har sett. De här killarna, de har vi friköpt en gång. Vi är fri allihop. Och nu gör de ett gemensamt projekt. Och då håller ni på att tjäna pengar på det. Skäms på er, säger han säkert. Stryk er fordran. Ni har gjort fel. Hade ni så mycket pengar som ni kunde låna ut? Bra, då har ni deltagit i jobbet då. Stryk fordran. Frukta Gud. Ni hade pengar till övers. Var glad att ni fick bidra. Så resonerar han mot de högsta. Så han var inte rädd om sitt huvud direkt. Sådana här personer brukar bli halshuggen ganska fort. Som håller på så här. Ni utnyttjar. Ni kommer själva nytta av den här muren. Det här folket, det är alltså en marknad det också. De kommer att handla era varor i framtiden. De kommer att dra nytta av era tjänster i framtiden. Och de bygger murarna åt er också. Har ni ingen hejd på hur ni hanterar pengar? Från 10:e versen, 5:10. Också jag och mina bröder och mina tjänare har lånat om pengar och säd. Låt oss nu avstå från vår fordran. Lämna redan idag tillbaka till dem deras åkrar, vingårdar, olivplanteringar och hus. Och ta inte ut en ränta på pengarna, säden, vinet och oljan som ni har att fodra av dem. De svarade, vi ska ge tillbaka det och inte utkräva någonting av dem. Vi ska göra som du har sagt. Sedan jag hade kallat till mig prästerna, lät jag dem svära på att de skulle göra som de hade lovat. Dessutom skakade jag framstycket på min mantel och sa, var och en som inte håller sitt löfte, honom och Gud skakar bort från hans hem och allt han äger. Ja, han ska bli utskakad och berövad allt. Och hela församlingen sa, amen. Och de prisade Herren. Därefter gjorde folket som de hade lovat. Tuffa bud. Men Nehemja var väl inte så trygg med uppgörelsen. Det är klart att det är lätt för det här folket att säga, ja visst, vi ska göra som du har sagt. För då kanske jobbet fortsätter. Och sen så skjuter man det framför sig ett tag till. Och så till slut står murarna där. Och då har de inte behövt avlagt det här löftet. Men de avlade löftet och de gjorde det inför Gud. Och mer giltigt än så går det inte att få ett kontrakt. De behöver inte skriva under något kontrakt. Han sa bara, tänk på att Herren är Gud finns. Det är han som ser. Och sen kommer den här påföljden. Nehemja var ganska tuff. Påföljden. Om ni nu, han har nog träffat försäljare tidigare. Eller kanske någon som har något finstilt i kontrakten någonstans. När det väl händer någonting. Och då ser man, ja jag fick ju inte ut vad jag trodde. Det var inte vad det lovades. Och när man hade betalt för sin vara och sin tjänst. Ja då var de inte så intresserade längre. Ja, den här mentaliteten finns idag också. Och det här hade Nehemja, han såg det redan då. För han sa så här, om ni inte håller vad ni har sagt, då ska ni bli utskakade, det vill säga bortriven från folket. Ni får inte vara med längre. Och allt vad ni äger och har ska konfiskeras och delas ut till folket. Så de hade ingen val. Och det kan man ju tycka låter väldigt obarmhärtigt. Ja, de rikaste kanske tycker så. Men de ska inte glömma bort liksom att deras rikedomar kom ju ur den gemensamma potten som finns. Det var det att vissa har på olika sätt fått mer. Men de har ju ett större ansvar också hur de ska förvalta det. Det gjorde inte de här. De bidrog inte på det sätt som skulle göras för att det gemensamma projektet skulle fullbordas. Utan de försökte sko sig på henne. Vargarna fanns innanför murarna. Varför tycker jag att den här berättelsen är så bra? Ja, Dels för att jag har blivit ganska anklagad många gånger, för jag tycker att man ska dela med sig. Och jag tycker att de som har mest ska dela med sig mest. Jag tycker att de som är sjuk, svag och pensionerad, de bör få istället. Och när man har sådana åsikter, då är man snart, idag, då är man snart bortkollrad. Men jag blev så när jag varit kristen. För jag ser att vi äger ju ingenting någon av oss. Det är Gud som äger allt. Det är han som äger den här planeten. Det är han som har skapat den. Han skapar dig och mig också. Så är det så att jag har mycket pengar eller någonting, ja, det är en välsignelse. Men det är inte en välsignelse som du bara sitter på bankkontot och bara liksom växer för min egen skull. Du måste ju få växa för något större syfte skull. Då blir det välsignat. Det ser som Jobb. Han var ju traktens rikaste. Och han var berövad allt i sin svåraste prövningsstund. Och sen fick han dubbelt. Gud vet hur det står till i vårt hjärta var och en. Men det här, vi pratade lite förut om att ha kärlek till Gud eller kärlek till människor. Den här berättelsen är ganska tydlig i det här. Nehemja, han fruktade Gud. Vad människor tyckte och tänkte, det var inte så väldigt viktigt. Han fruktade Herren. För han kallade också Gud den stora och fruktansvärda. Ja, Gud är stor och fruktansvärd om man vill visa den sidan. Det ska, hoppas vi slipper se. Då förtärs vi. Men vi har verkligen skäl att frukta Gud på rätt sätt. Inte som att han är någon slavisk slavdrivare. Inte det. Nej, men jag vet som, jag älskar ju Jenny till exempel. Hon är ingen gud. Det vet både hon och jag och alla andra. Men jag är mån om att hon ska fortsätta älska mig. Jag fruktar liksom att göra sådana misstag som gör att hon kanske hatar mig. Ja, det är omöjligt för den tjejen. Men i varje fall att kärleken svarna. Den typen av fruktan finns hos mig. Och det är något nytt jag upptäckt. För jag har varit en kar större delen av mitt liv. Och det är någonting man måste underordna sig ibland. Det är lite tufft i känslovärlden, men det går ju. Och det är god lön. För jag hade, vi har aldrig haft så bra relation igen och jag som var nu. När det har varit mer svårigheter, då körde Gud upp oss ännu mer. Det är fantastiskt bra. Nåväl, nu kommer jag bort lite från ämnet. New Age var vi inne på förra gången. Den svåra frågan som väldigt många i kristenheten idag inte vill ha att göra med. Man vill inte lyssna på den ens. Alltså det finns vissa vettiga personer som säger nej, jag vill inte ha med New Age att göra. Eller som jag som jobbar med henne inom mitt arbete en gång i tiden. Till slut så hamnar jag i ett läge, nej, mitt samvete räcker. Jag går sönder, det här går inte. Det är fel det jag gör. Det blir bra resultat. Och det var ju vissa som tyckte det var ju bra man kunde tjäna på henne. Men jag hade ingen frid med Gud. Det var bara gå därifrån. Ja, då är man inte så eftertraktad i den branschen. Men jag har inte fått dubbelt igen. Jag har inte två jobb istället. Men jag har frid inför Gud och jag får sova på nätterna. Det är långt mer värt än någonting annat. Men att våga ta steget, när man, det här är New Age. Det ser så bra ut på ytan, men det stämmer inte med den heliga ande. Då kommer den här frågan som det var för mig. Hur länge kan jag vara kvar i det här? Någonting händer här inne och här i huvudet. Mitt samvete, det skriker och protesterar här. Jag orkar inte ha det så hur länge som helst. Samvetet kan ju vara Guds röst ibland, om det är rätt ställt. Det här var lite New Age-tendensen som vi ser. Nehemja fick med sig folket i ett gemensamt gott projekt för hela folket. Den funktionen skulle kyrkorna och kristenheten ha för vårt land. Men ska du ligga väl till idag så måste du anpassa dig till de som kan tjäna någonting på ditt arbete. Det är New Age. En del av New Age. Det finns mycket andlighet och det säljs filmer, böcker och allting med liksom New Age budskap och de folk, de har någonting speciellt. Det är inte från Gud, men det lockar och det är många som skor sig på det hela. Och det kan vara så i kyrkorna också. Vart är då den Jerusalem folk där man tittar efter i Nehemja bok? Och så tittar man genom hela församlingen och så ser man, har vi några resurser? Nej, det finns inga pengar på kontot, säger de. Nej, inte på församlingens. Men hur ser det ut på alla personligas? Vågar vi sätta igång med det här projektet? Ja, säger de troende, de som fruktar Gud. Det finns så mycket som helst, det är inget problem. Ja, men det kan vara svårt att få folk att äta börsen. Ja, det vet vi, det kan vara jättesvårt. Men man ska inte ta emot så mycket heller, för de som vill behålla sina pengar, låt dem göra det. Man kan inte tvinga folk heller. Det kommer att dyka upp resurser någonstans utan att man känner till det. För det är Gud som äger den här planeten, inte vi. Men det här är en del av New Age-grejen. Nehemja bygger upp muren och då direkt så fanns det folk som skulle sko sig på den. De hade redan mycket, men de skulle ha sin slav. Och här kommer en person som är nyfrälst till exempel. Vad bra, då kan han göra allt det där som inte jag vill göra. Förlåt mig om jag tänker på speciellt en man för länge sedan. Jag drabbades av det. Tills jag insåg att ja, det fanns inte så mycket kärlek. Han hade bara nyttat av mig. Alltså att han hade nyttat av mig, men det är inte samma sak som kärlek. För när man kommer som en svag individ, då har man ju ingenting. Man har inga resurser, du har ju inte hälsan, du har inget stabilt psyke, känslovärlden är kaos, pengar, ja det finns mycket fordringar. Så vart finns den där kärleken som gör att man ger till den som saknar? Det finns ju, det vet jag ju. Men måste man sälja sig? Som de här sagas jag fick göra här. Måste de sälja sig eller sina döttrar till någon som skulle tjäna på dem? Vi ska ju ändå utföra ett projekt som alla har nytta av. Den kärleken, vart tog den vägen? Vart tog den vägen? För om vi ska föra folk till Gud, vilket man önskar, då ska vi aldrig tänka så här, och den där har vi nytta av. Man får finna sig i att försöka tänka så här, här är du har sänt hit den här personen. Tack för det. Vi vet inte vad du har tänkt att det ska bli av han eller hon. Men okej, vi tar emot. Och vi får i varje fall dela vår kärlek till den här personen. Det är nåd bara det. För finns inte de svagaste ibland oss? Finns inte de fattigaste och sjukaste ibland oss? Vad ska vi då med vår kärlek till? Det måste ju finnas någon som behöver vårt stöd, vårt hjälp och engagemang ibland. Så de svagaste, fattigaste och sjukaste, de är egentligen en jättestor tillgång för församlingen. Hörde ni vad jag sa? De svagaste, de sjukaste och de fattigaste, de är en jättestor tillgång för församlingen. Men tänk församlingarna så idag. Man har ingen nytta av dem. Nej, det har man inte. Men du får möjligheter att bara vräka på med all kärlek du har. Så himlen kommer att bli öppen om du gör det. Det finns mycket att säga kring det här. Det låter som smygpolitik på något vis, men det är inte det. Ni förstår att jag hämtar den ur Guds ord. Så jag säger Guds ord. Vi brukar inte undervisa om sånt här däremot. Hur löser man en konflikt? Det står ju det här. Ledaren, han gick ut och hörde sig för bland de som hade drabbats av konflikten. Vad är det som händer? Vad är problemet? Och så får de reda på det. Och så tror han på det. Han börjar till motarbeta de som har det jobbigt. Jag menar, idag finns det ledarskapsgrupper och grupper som sluter sig till varandra. Bara för att slippa lyssna på folkets röst. Ja, men vad ska vi ha ledarna till? Ledarna är ju tjänare åt just folket. Så må Herren ge oss sådana då. Så det här är ganska tuffa saker. Och går man till Jeremia när han går till rätta med ledarskapet också, så ser man en speciell attityd där. Om en ledare inte använder sina resurser för jordens bästa, då kallas det att han skor sig på det feta i jorden. Han utnyttjar sin position, tjänar någonting på det. Och det är klart, de kanske inte tjänar pengar alla gånger. Men anseende då? En sån mänsklig upphöjelse. En betydelse. Vad använder man pengar till? De flesta använder det till att köpa grejer. Och man köper ju inte skräp om man har mycket pengar. Man köper ju mycket fina saker som så det syns utåt. Och har man mycket pengar så köper man inte ett hem. Man köper ett gigantiskt hus. För att visa liksom, jag har mycket, jag är någonting. Och ja, så många använder pengar på det viset. Ja, men då kan ju få det utan att hålla på med pengar. Man behöver inte ha såna grejer i kristna kretsar, för det här anseende och den typen av uppmärksamhet och upphöjelse, den får ju folk, eller många ledare får den då. Och jag tycker så här att de som verkligen är i tjänst för Gud, för jordens räkning, de är minsann värd all välsignelse. Men inte de andra. De utnyttjar, de hindrar arbetet, de skor sig själv på sin position. Och det är inte vad Gud har tänkt. Nehemja, han gjorde någonting annat. Han gick till vilka lider, vilka har drabbats, och så hörde han själv vad det var frågan om. Sen gick han till de som hade utfört, och så frågade han dem, vad sysslar ni med? Vad då ska ni utnyttja allt det här? Och så gav han dem, ja, vad ska jag säga, reprimand. Idag är det ju som så liksom att om vi drabbas av en sån sak idag, så kommer någon säga, du ska gå till någon psykolog eller läkare så att du orkar fortsätta, ge dig lite tabletter eller någonting. Man får inte ta i tur med själva problemet. Det är många som dignar idag över en arbetsbörda som är omänsklig. Vissa klarar av mer. Det är bara så. Andra klarar inte av lika mycket. Men låt oss hitta det då. Låt den som kan jobba mycket få jobba mycket. Och låt dem som är svag få vara svag. Tills Gud ändrar på henne. Det finns plats för de svagaste också. Man behöver inte ha en sån norm där alla ska prestera likadant. Det är inga maskiner. Nej, men låt Guds kärlek leva. För om Guds kärlek flödar, då kommer det att ske. Alltså det finns resurser. Och det jag menar minst av allt är pengar. Tror inte jag menar det. Det finns andra resurser. När kärleken flödar mellan folk, då kommer omtanken, barmhärtigheten. Det kommer allt det som läker och helar och upprättar människor. Bara liksom själva strömmen får komma igång. Då är det inte New Age. De här ledarna som utnyttjade sin situation, de var väldigt tuffa repressalier. Han sa så här, denna ensamme man. Nu har Gud hört er. Om ni inte håller vad ni har sagt. Han har varit med förr, den här karen, och vet att det är väl lätt att säga en sak nu och sen nästa vecka låter det något annat. Men om ni inte håller det, då ska ni drivas bort ifrån folket och alla era tillgångar ska konfiskeras. Det var påföljden att bryta överenskommelsen. Då löste det sig. Så murarna återuppbyggdes ju. Det minsta problemet, det var ju att samordna folket mot de yttre fienderna. För deras vapen såg man, det var ju pilar som de sköt, fjopp. Och när någon dog så såg de ju vem, att han hade dött. Men det här andra, det som gräver ut folks motivation och värde och allting inifrån. Det tog han ett huvud med hårdhandskarna, skulle jag påstå. Men det var ju ändå kärlek, det var för folkets bästa. Alla hade nytta av det. När ni, speciellt ni tjejer, när ni blir lite äldre, då kommer ni och träffa på killar och tjejer kanske också som vill vara vän med er bara för att de vill ha något nytta av er. Ställ inte upp på det. Låt det inte utnyttjas på något sätt. Däremot så kan det finnas folk som älskar er. Ta emot de personerna och be Gud om hjälp så ni kan avgöra vem som är vem. Och då menar jag, alltså man kan utnyttja på många sätt. Nu kanske ni tänker på en sak, men ni kan bli kund på fel ställe. Jag vet, som ni har sett reklamen, hur den ser ut idag. Jag tycker den är obehaglig. Och Jenny slog näven i bordet. Jag gick och sa, kolla hur den här reklamen är för kvinnorna. Ser du hur den är upplagd? Nej, ser jag inte. Ja, men den motiverar värdet och den har ett dåligt budskap, nästan allting. Om du köper den här produkten så blir du lite finare, så att du därmed ska vara värdefullare. Någonting sånt är det. Och vi har korset. Ja, vi har ju redan vårt värdefull förankrat där. Då slog hon även i bord. Ja, det är så sant som det är sagt. Men du är likadan, du har reklamen för karar. Och då säger jag, ja, det är ju faktiskt så. Det finns ju reklam för karar också som ja, man kan säga jag var klarsynt, men fruktansvärt enögd. För det finns reklam för karar också som behagar det här köttet. Köp den produkten så får du känna dig lite värdefullare. Ja, vad har det med värdet att göra, vad jag köper för någonting eller inte? Värdet är ju på Kristi kors. Jag ska inte byta bort det mot någonting annat. Så tjejer, tänker för på den biten. Kom ihåg det här att ert värde, det är vad Jesus Kristus har gjort för er. Och mer värde än så går det inte att få. För det var Gud själv, han som har skapat precis allt som finns, även er. Han valde frivilligt att dö för er. Bara för att visa er, så här mycket älskar jag er. Mer värde än så går det verkligen inte att få. Det gäller oss andra också förresten. Men nu får det vara bra. Egentligen, vad pratar jag om? Man kan kalla det för New Age. Men jag pratar om helig ande. Det drivs av kärlek. Gud är givande. Och den person som är givande kommer aldrig att sakna att ge. För Gud är intresserad. Han kommer att pumpa på sig så att det finns att ge. Vad det nu är vi ska ge. Det kanske är tid. Lyssnande öron. En smord mun. Vi har olika saker. Vissa har en plånbok. Ja, men använd det som Gud har givet oss var och en. Så kommer det bli mer. Ni vet hur jag kan prata. Det är en gåva som jag fick från Gud. Det var en karl som sa en gång åt mig att jag ska inte prata så mycket. Då fick jag mod från Gud på första gången jag ifrån. Och så sa jag, hör du, det är mitt uppdrag att prata. Jag får väl lära mig att göra det på bättre sätt. Men jag ska inte sluta prata. Och när jag har pratat för Gud så har det bara växt förmågan. Det är så. Så har ni någon annan funktion eller utrustning, använd det. Det blir mer och mer av det. Vad det är. Ni tror inte liksom att det här att lyssna på en person som har det svårt. Alltså hur värdefullt är inte det? Det finns nästan inget sånt folk idag. Du ska hyra en psykolog då. De sitter där och lyssnar mot betalning. Men det är inte samma sak. Men en vän som lyssnar. Det är så värdefullt. Det är så värdefullt. Eller om du ska säga en sak, rätt ord. Gör det då. Be Gud om vishet för att ge det som ska ges i var situation. Är du duktig att snickra eller hålla på med bilar? Eller använd det. Använd det. Det kanske går över från Gud. En dag kanske du ska bygga en kyrka. Stort, mäktigt Jerusalemprojekt. Murar ska upp i landet. Och då ska det byggas kanske någonting någon gång. Nu tror inte jag på det fysiska byggandet så idag. Utan man bygger församlingen. Det är människor det är frågan om. Men då ska vi bygga människorna då. Är det någon av de här stenarna som är bräcklig? Ja, Gud förbjuder oss att kasta bort en bräcklig sten. Vi kan ju fräscha till den. Vi kan täta igen sprickorna och se till att den fungerar. Men valet är vårt. Men om vi bara ska ha det här bästa, ja, då är vi det fattigaste som kan tänkas. Då behöver vi salva och smörja våra ögon. Men då blir fattigare än någonting. När vi tror att vi har allt. Vi har fått allt. Ja, ja. Men du saknar det viktigaste. Du kanske är tom på kärlek. Men allting annat har det. Men sen har du den andra sidan. Då, de som har mycket kärlek. Men de har ingenting annat nästan. De saknar allting annat. Ja. En dag får vi vår lön i himlen för nu. Läs igenom den hemliga bok lite. Den är inte allt för lång. Och ta till dig lite av det här. För att det är Se hur Nehemja värderade saker. Han tänkte på jorden. Han tänkte på det allas bästa. Han tänkte på liksom det måste vara skydd mot fienden. Och han upptäckte att vargarna fanns bland jorden. Och då tog han ett tur med dem. Det är en god ledare gör så. Är en dålig ledare, be till Gud då. Att Gud förändrar någonting hos han. Och ge han lite tid. Det kan bli bättring. Gud välsigna er alla. Amen.